Vad händer om ditt barn föds för tidigt? Och hur ser det ut för prematurbarn så här i de här tiderna när man stänger väldigt många förlossningsavdelningar och det är lång väg? På söndag är det dags för den internationella prematurdagen, då uppmärksammar man barn som har fötts för tidigt. Och jag är med mig i studion Alexandra Vuokkovaara. God morgon på dig.
God morgon.
Alexandra bor i Borgå, har två pojkar och den yngre av dem föddes i februari 2018 och var då en prematurbebis. Men då bodde ni i Åbo när det här skedde, så det var vid Åbo universitetssjukhus som den födseln skedde.
Ja.
Mm. Du fick veta redan under graviditeten att allt inte stod rätt till. Hur minns du det här beskedet?
Det var ju förstås liksom jobbigt. För att vi visste ju inte vad han hade. Vi fick i det här ultran då i graviditetsvecka 21 fick vi veta att den här magsäcken, det finns inte i babyns magsäck någon vätska som det just ska finnas. Så då var det nu inte ännu någon stor grej av det, för att det är väl ganska normalt att om babyn just hade kissat till exempel. Men vi hamnade på vidare uppföljningar och i totalt 9 veckor så uppföljdes vi tills vi fick veta vad problemet var. Och det var nog jättetungt. Det var inte lätt att gå och bära på ett barn som man vet att har ett fel. Och man vet inte vart det här leder.
Ja, hur mådde du här under den här graviditeten?
Jag mådde dåligt, men jag hade ju också en nästan 2-åring hemma som jag måste sätta min energi på och som kanske ändå tog bort det här mitt problem från mina tankar. Men att ja, det var nog ändå jättetungt.
Din andra barn föddes då i februari 2018. Hur mycket för tidigt föddes den här?
Han föddes 8 veckor för tidigt i graviditetsvecka 32.
Mm.
Och det är ju egentligen riskfria veckor. Men i och med att vårt barn var så sjuk och hans nästan alla inre organ höll på att kollapsa. Så han var 14 dagar i respirator när han föddes. Och han insjuknade en sån här RDS-lungsjukdom som är vanligt för prematurbarn. Och han hade faktiskt tur och kämpaglöde i sig. Vilket alla prematurbarn ju nog har ett kämpaglöde i sig. Men vår pojke skulle inte ha behövt överleva den här situationen i och med att han mådde så dåligt. Att egentligen när man talar om de här graviditetsveckorna och för prematurbarn då, så inte kan man egentligen kanske någonsin veta att vad är en riskfri vecka när det ändå kan komma komplikationer där.
Mm. Hur ser en sån här respirator ut?
Den är kopplad till många maskiner. Alltså det går ju liksom då ett rör in genom näsan in i barnet och vår pojke måste också vara då i sån här han fick sån här, det heter på finska, typpioxidihoito. Nu vet jag inte vad det är på svenska, men åtminstone när han hade den här RDS-lungsjukdomen så han hade liksom rör in i sig som hela tiden skaka så att hans lungor hölls öppna. Så vår pojke faktiskt, han låg och skaka i 14 dagar.
Men var det så där bakom glas eller inne i något helt?
Han var inte en sån här kuvös.
Okej, som det heter. Han var inte en kuvös.
Men han var i en sån här öppen bädd. Men vi fick ju inte hålla honom i famnen. På de här 14 dagarna. Att man kan inte hålla ett sånt barn i famnen som liksom måste ligga ganska exakt för att den här maskinen ska fungera. Att hålla upp de här lungorna.
Hur känns det att inte få röra sitt barn eller hålla honom i famnen?
Det var ju jättehemskt för att faktiskt när hans situation som ett dygn gammal kollapsa och han hamnade i den här respiratorn så man måste till och med viska i rummet. Alltså man kunde se på den här hans monitor att om man hade för högt ljud eller man av misstag stängde dörren för hårt så liksom hände det någonting att till exempel pulsen får högre. Att han var faktiskt i en hemskt så här stressigt läge. Att alla ljud, man måste vara hemskt tyst i rummet. Man fick inte ens röra honom. Att det var helt jättehemskt att se. Otroligt att man kan vara så sjuk att till och med ändå ganska relativt små ljud kan ha så stor inverkan på en.
Hur kändes det sen när du äntligen fick då hålla i honom som andra bebisar och ta hem
ditt barn? Alltså, han var 2 veckor när jag fick hålla honom. Det kändes jätteroligt och skönt. För att när jag fick hålla honom i famnen så kändes det ju att okej, att vi har vunnit den här kampen. Att vi går mot det bättre hållet. Och ungefär när han var 4 veckor gammal så kunde de ta bort det här ena liksom röret från honom. Som gjorde att han igen kunde ha ljud. Aha. Att de här rören som han hade haft in i sig, så han fick ingen ljud ur sig. Och det var ju helt otroligt. Alltså, det var ju så emotionell stund när han var 4 veckor gammal och man fick äntligen höra att han skriker. Man fick höra hur ljud han har.
Så det kan vara härligt att få höra
sin bebis skrika? Jo, absolut. Absolut, för att det är ju... Då hans första vecka, så om han var ledsen, så han var ledsen och man såg att han grät och hade munnen upp, men det kom inga ljud ur honom. Man kände ju sig att man inte kan liksom trösta honom. Mm. Och det var hemskt overkligt. Men han gick ju, alltså han hade hemskt mycket också det där smärtstillande läkemedel, hemskt starka sådana också. Att egentligen, det var inte att han låg aldrig ensam och grät, utan han sov. Han var nersövd kan man säga. Mm. Då, när han var i respiratorn.
Mm. Och sen efter det här samma vår flyttade ni från Åbo till Borgå dessutom.
Ja, vi kände att vi måste flytta lite närmare våra anhöriga och få mera stöd.
På söndag är det dags för den internationella prematurdagen och jag har med mig i studion idag Borgåbon Alexander Vuokovaara. 2 pojkar har du och den yngre av dem, Isak, föddes då som en prematurbebis. Hur mår han idag?
Idag mår han helt okej. Okay. Alltså han har ju då en hjärtsjukdom som då medför att han kan få rytmstörningar. Alltså att pulsen blir hemskt hög. Och därför är han då ännu hemma idag, för att han har också hemskt det där hög infektionsrisk. Så han kan inte riktigt vara i så här stora folkmassor. Men han mår helt okej. Okay. Han har medicinering på. Han är nog som vilken annan nästan 2-åring som helst.
Mm. Hur upplever du att situationen är för familjer med prematura? Får man tillräckligt med stöd?
Ja, jag skulle nog säga. Alltså jag tycker att under vår prematurtid då där på Åbo universitetssjukhus, så då hade vi ju, eller alla prematurföräldrar eller familjer, då har den chansen att få en gång i veckan diskutera med en sån här barnpsykiater. Och inom de 7 veckorna som vi var på prematuravdelningen, så en gång i veckan så fick vi prata med en barnpsykiater och det var väldigt fint.
Mm.
Det hjälpte jättemycket. Hon hjälpte oss att förstå hur vi kan stödja vårt lilla barn utan att röra vårt barn. Och nästan också utan att ju nästan prata till honom. När vi måste ju vara tysta. Men så under prematurtiden då på avdelningen, så tycker jag att stödet var helt otroligt bra.
Mm. Du bodde då i Åbo och sen efter det här flyttade du till Borgå där du har familj. I dagens läge har ju Borgå inte längre något eget BB och många är ju väldigt kritiska till den här centraliseringen av förlossningsvården som pågår. Hur ser du på det här?
Jag tycker ju att det är jättesynd. Alltså, jag upplever själv att jag kanske inte är riktigt beredd på att skaffa fler barn. I och med också det att jag då har en ganska hemsk händelse som ju hände med vår pojke. Det var en jättetung tid. Och kanske inte vill uppleva det på nytt. Men också det att till exempel om jag skulle få ett prematurbarn nu då igen. Så jag skulle ju måste åka till Helsingfors varje dag för att träffa mitt barn. Okej, det skulle ju, fast vi skulle ha förlossningsavdelning i Borgå, så skulle jag ju ändå måste åka till Helsingfors där intensivvården är. Men efter den här intensivvården så skulle ändå mitt barn ha kunnat flytta närmare vårt hem. Alltså hit till Borgå, om här skulle finnas en ändå, ja, förlossningsavdelning och också då barnavdelning.
Mm. Hur tror du att den centraliseringen kan påverka också andra mödrar?
Jag tror nog att den faktiskt väcker orohet. Mm. Helt hos människor. Hos alltså familjer. Absolut. Mm.
Vad borde göras för att stödja prematurfamiljer här i Östnyland?
Ja, kanske mödrarådgivningen kunde nog också kanske lyfta fram lite mer det här. Jag tycker att vi har fått jättebra stöd nog på barnrådgivningen nu med vår Isak.
Mm.
Och jag tror ändå att då när man som gravid går på mödrarådgivningen kunde kanske få lite mer info om vad prematurbarn sen egentligen är. För att som jag sa här tidigare och dig så, jag hade ingen aning om hur det är att få ett prematurbarn innan det liksom mitt i allt bara föddes vårt barn. Det är en helt ny värld.
Mm. Alexandra, du är med i en prematurförening i Svenskfinland och ni tycker det är viktigt att uppmärksamma den här prematurdagen på söndag. Varför är det viktigt?
Jo, eller alltså det är en Facebookgrupp, liksom prematurföräldrar i Svenskfinland. Mm. Det är liksom en grupp bara och vid det där diskuterar man, där i den gruppen så kan man hemskt mycket berätta om sina situationer och vi stöder varandra. Och den här dagen är faktiskt jätteviktig för att det är faktiskt var tionde barn i världen som föds som prematur. Och jag tycker också att den här dagen är viktig för att den hyllar också faktiskt de professionella inom hälsovården som arbetar med de här barnen. Och deras yrkeskunnande är så mycket avgörande i många fall för de här barnen. Så jag tycker att den här dagen är viktig också därför för att hylla den här branschen.
Mm. Tack Alexandra Wåkvara.
Tack.